Podplay.
Alltså jag är ju också helt blåslagen och liksom blodig på armar och knän och lakan är blodiga och liksom vad ska jag göra med allt det här?
Veckans gäst är Elias. Välkommen hit till podden.
Tack.
Om du börjar med att berätta lite kort om vem du är.
Jag heter Elias och lever med min sambo för tillfället. Är i 40-årsåldern.
Du skrev till mig och beskrev en historia som du skulle vilja dela med dig av. Vad är det den handlar om? Lite kortfattat.
Övergrepp, verbal, fysisk, psykisk, misshandel, sexuellt våld.
Och vem var det som gjorde det här?
En äldre tjej, vad jag tror.
Och vad hoppas du kunna bidra med i och med din berättelse?
Kanske att få alla, men kanske främst män eller yngre män att våga berätta om de har blivit utsatt för någonting liknande. Det kan vara av både män och kvinnor, men jag tror att mörkertalet är ganska stort och det är ganska mycket skam. Så ju snabbare man vågar berätta att man har blivit utsatt för någonting, desto snabbare kan man ju få hjälp.
Om vi tar det från början. Det här som du ska berätta om, det hände ju under din tonårstid. Men om vi börjar med om du kort berättar lite om din uppväxt och din relation till dina föräldrar. För när det här händer så bor ju du hemma hos dina föräldrar.
Så länge det gynnade dem, så länge de inte tog skada, så länge de inte gjordes till åtlöje eller så länge de inte behövde skämmas för någonting jag sa eller gjorde, så var det bra. Men om jag började säga emot till dem, säga emot till andra vuxna, säga till när jag inte tyckte att det här beteendet är inte acceptabelt eller jag kände mig orättvist behandlad, så fort jag upplevde någonting lite negativt, då fick jag alltid tillbaka att jaha, så du tycker att vi är dåliga föräldrar, vi gör allting dåligt, du vet att när du växer upp och får barn så kommer du vara likadan, det är inte lätt att vara förälder. Det var liksom det jag möttes av.
Och den här tjejen som du nämnde här i början, det är det också som den här historien ska handla om. Kan du berätta, hur kom du i kontakt med henne? För du är i tonåren här nu.
Mm. Jag är i tonåren. Jag har hittat ett community eller ett forum på nätet. Chattar med diverse människor. Tjejer, killar. Och det är liksom inte något särskilt forum eller något särskilt community. Utan för vem som helst. För att hitta, det kan vara att hitta en partner, det kan vara att hitta vänner, det kan vara att hitta medlemmar till ett band, det kan vara vad som helst. Folk som har samma intressen. Och jag träffar den här tjejen som, hon uppger ett namn, hon uppger en ålder, hon uppger en stad där hon bor och drar någon liten kortare livshistoria. Men hon ganska snabbt blir väldigt intensiv i, så våran kommunikation blir ganska intensiv. Många samtal, många sms, långa samtal och långa sms börjar liksom drabba vardagen. Att hon vill att jag ska ta med mig telefonen när jag går och äter, när jag går och lägger mig. Hon vill höra mig äta middag. Hon vill höra mig somna. Det tar ganska mycket energi att hela tiden känna att jag måste vara verksam med den här telefonen. Jag måste vara aktiv och hela tiden ha den med mig så att jag är tillgänglig när hon vill ha det. Jag tänker att det här är bara något som ungdomar gör. Det är så här det blir när man blir kanske lite snabbt förälskad i tonåren och det går lite överstyr. Okej, alla gör så. Upplever jag det så. Man får ganska mycket bekräftelse när någon vill prata med en så pass mycket. När någon vill liksom följa med hela tiden vart du än ska. Så, och den här personen lägger mycket tid och energi på dig. Då känner man sig ju verkligen bekräftad. Vi börjar prata om att vi ska ses. Hon föreslår att jag vill träffa dig. Jag vill spendera en helg med dig. Och jag säger att jag kan ta tåget till dig. Så är jag hos dig en helg och sen åka tillbaka hem. För jag bor hemma med mina föräldrar och har skola. Men hon avbryter mig ganska snabbt och säger att nej. Du kan inte hälsa på mig. Jag är inte tillgänglig. Utan jag måste hälsa på dig. Kan vi mötas halvvägs, säger hon. Kan du boka ett hotell? Betala för det rummet och så är vi där. Och sen så skiljs vi åt. Jag är tonåring. Jag har aldrig gjort något sånt förut. Det gör mig lite illa till mot att göra något sånt. Och även om jag hade liksom möjlighet att göra det så kändes det fel. Så att jag sa nej. Men om den enda lösningen är att du kommer till mig så får det vara så. Jag hade väl en känsla av att det inte var... Allt var inte helt okej. Allt stod inte rätt till. Men jag sa att, nej men, vad kan gå fel, tänkte jag.
Kände du dig bekväm med att hon skulle komma hem till dig och dina föräldrar var där?
Inte helt. Men jag sa till mig själv att den här känslan är bara nervositet. Du har aldrig gjort något sånt här förut. Vad ska folk säga? Nej, det kan du inte tänka på. Du får bara tänka på att den här tjejen vill hälsa på dig. Hon åker långt för att träffa dig. Och vill vara med dig. Så du ska bara vara glad. Och ta emot det. Utan frågor. Den morgonen så jag är väldigt nervös. Jag går till skolan. Och efter skolan ska jag möta upp henne. Vid tågstationen. Jag hinner tänka 1000 gånger i huvudet. Ska jag avbryta det här? Ska jag bara gå? Om jag går och hon inte ser mig, kanske hon vänder och åker hem. Jag kan bara låtsas som att inget har hänt. För att jag har en dålig känsla. Men jag väljer ändå att jag ska möta upp henne. Och står där och väntar. Tills hon kliver av tåget. Och det är väl när jag ser henne kliva av tåget som jag först inser att jag nog har gjort ett misstag. För den jag möts av är inte... Det känns inte som att det är den jag har pratat med. Jag står där, hon kliver av tåget. Hon går fram till mig och tar tag i mig, kramar om mig, kysser mig. Ganska liksom inte våldsamt men ganska bestämt. Vi har ju bara pratat på nätet liksom. Från bilderna jag har sett som hon har skickat via nätet så ser hon inte alls ut som på bilderna. Utan på bilderna ser hon ut som en atletisk sporttjej med långt mörkt hår. Den som kliver av tåget ser ut att ha kommit från ett bootcamp för militärer. Med den typen av kläder hon har. Med den hårfrisyren hon har. De här ögonen som är allt annat än trevliga. Den här, det är som att se ondskan i ögonen liksom. Och jag känner bara att nu har någonting startat som jag inte vet hur jag ska bli av med.
Vad gör ni därefter då? Ja, dina tankar och känslor här nu när ni ska gå hem? Berätta, vart tar ni vägen?
Ja, jag vet ju nu att det här kommer ju sluta med att jag tar med henne hem till mig. Hon får träffa mina föräldrar. Och det känns ju superjobbigt. Men först så tar hon med mig till en klädbutik. Och hon drar åt sig en massa kläder. Hon drar med mig in i omklädningsrummet. Och tvingar mig att stå där och se på när hon provar. Och hon klär av sig och hon klär på sig och klär av sig och klär på sig. Och bekräfta mig, liksom säga att jag ser bra ut i allting och jag ska sitta där och säga hur fantastiskt hon ser ut i allting. Sen tar de med mig till en matbutik och säger att vi ska handla lite proviant för våran helg. Det vi behöver liksom. Hon köper lite choklad och lite läsk och vi promenerar hem till mig. En väldigt lång promenad känns det som. Och ju närmare mitt hus vi kommer, desto svårare känner jag hur det är att, alltså hur svårt det kommer bli att avbryta det här. Hur kan jag avbryta det här? Till slut så kommer vi hem. Vi går in och jag har sån ångest. Alltså jag verkligen ångrar att jag har bjudit hem den här tjejen. Och att jag ska presentera henne för mina föräldrar. Det känns verkligen i magen att det är någonting som är fel med det här. Hon går in och hälsar på mina föräldrar. De hälsar på henne. Kul att ses. Hej hej. Sen så drar hon med mig till mitt rum. Mitt rum är ganska stort men avskärmat. Men det är ett lyhört hus. Det är ett gammalt hus. Det är lyhört. Hon släpar in mig i mitt rum. Låser dörren inifrån. Sätter på hög musik. Där börjar liksom det jobbiga. Hon drar ju ner persiennerna. Det är ju inte sommartid så att det är mörkt ute. Det är kallt. Så det är inte så mycket solljus på dagen. Och med persiennerna neddragna, dörren låst, så har jag inte... Jag tappar väldigt snabbt koll på vad klockan är. Vilken tid på dygnet det är, vilken dag det är. För det här utspelar sig under flera dagar. Och men det startar med då att hon knuffar ner mig på golvet. Hon sliter av mig mina kläder. Och börjar liksom göra vad hon vill med mig. Och jag får ju min, tror jag, första riktiga panikångestattack när jag börjar liksom tappa andan, jag kan inte andas, jag tror att jag ska dö, jag vet inte vad som händer, jag har aldrig varit med om något sånt här förut. Jag sliter tag i någon liksom kolaflaska och öppnar i panik och börjar liksom klunka för att jag är så torr i halsen, och det är som att jag börjar liksom nästan svimma av. Och hon fortsätter. Hon gör vad hon vill, som hon vill, när hon vill, hur hon vill. Och jag minns hur det pågick ju bara fram och tillbaka. Vi gjorde ju inte så mycket vanliga saker, eller liksom att titta på film eller att sitta och prata. Det var inte så mycket sånt, utan så fort jag försökte antingen säga eller visa liksom fysiskt att jag vill inte vara med om det här, jag vill att det slutar, jag gillar inte det här, så blev hon ju provocerad, och då blev det liksom bara värre. Hon försöker ju liksom ha samlag på massa olika sätt, olika liksom positioner, fastän jag inte liksom kan, men hon gör det ändå. Och när jag försöker be henne att sluta, så kanske hon river mig eller hon biter mig, eller så sätter hon på mig handklovar. Hon hade såna här handklovar med rosa päls på som hon kunde sätta på mig ibland, och då satt jag ju liksom i dem. Hon tvingade mig att utföra olika sexuella handlingar som var väldigt jobbiga.
Skriker du här, eller försöker du ta dig ut härifrån, eller liksom be om hjälp? För att du befinner ju dig i ditt eget rum, i ditt barndomshem, och dina föräldrar befinner sig i samma hus. De borde ju ändå ha hört någonting eller märkt någonting.
Jag vet ju att de hör att saker pågår. Jag får ju bara komma ut ur mitt rum när jag ska gå på toaletten, och är ju väldigt rädd för att säga någonting. Dels för, jag vet inte vad hon kommer göra, men sen så är jag också rädd för att jag kan inte lita på att jag får hjälp av mina föräldrar heller. Så jag är bara rädd för att få svaret att nu sitter du liksom i skiten och du har själv satt dig där. Och
du tror inte att de skulle kunna försökt kasta ut henne från huset om de får höra allt det här fruktansvärda som du har fått vara med om?
Nej, jag lyckades där hon pratade i telefon, gick jag och pratade med min mamma och pappa, en snabbis, och de sa du måste få henne härifrån, och jag försökte liksom på mitt sätt får dem att förstå att jag kan inte göra det. Ni måste hjälpa mig.
Och de ville få henne därifrån för att det var hög musik, eller för att de tyckte att hon var där för länge, eller vad var det de reagerade på?
De reagerade på många saker. Att hon inte visade någon hänsyn, att hon var väldigt mycket, att hon de hörde att vad som pågick till viss del, såklart, det var ju så himla lyhört, och hon var inte tyst av sig. Men de hade inte makt att ta tag i henne och bara kasta ut henne. Utan de ville att jag skulle göra det. Det här var, jag hade satt mig i det här, så jag var tvungen att lösa det.
Vad tänker du om det bemötandet?
Alltså det är ju, jag har försökt i många år att sätta mig in i och försöka förstå hur de tänkte. Hur man kan liksom bara säga så till sitt barn att jag överlåter det här till dig, det är ditt problem. Jag hade ju aldrig kunnat säga så till någon som behövde den hjälpen. Mina föräldrar var ju väldigt bra på att låtsas som ingenting och fortsätta som vanligt. Därför att de vill inte hamna i någon konflikt. De vill inte starta upp någonting. För då måste ju de lösa det. Och jag hade ju sån panik. Jag visste ju inte hur jag skulle få henne att bege sig därifrån. Hur ska jag få henne därifrån? Hur ska jag komma tillbaka till skolan? För hon hade bestämt sig för att hon skulle ju stanna kvar. Hon ville ju inte lämna. Hon började rota fram kataloger i sin ryggsäck med det var kataloger med vigselringar, förlovningsringar. Hon hade ju pekat ut vilka ringar hon tyckte att jag skulle köpa till henne. Och som tonåring att lägga så mycket pengar på en ring, 20 000, 30 000, det spelar väl ingen roll. Och det här är ju till mig, du älskar ju mig. Och vi ska ju gifta oss och vi ska skaffa familj och jag ska bo här med dig och din familj och jag ska jobba med din familj och så vidare. Och när hon säger allt det här och jag bara ser liksom en framtid med det här kaoset och jag ser en framtid utan kaos, men den framtiden är inte jag en del av. Jag har ju precis några månader innan det här mist en nära barndomsvän som hade tagit sitt eget liv och jag trodde ju aldrig jag skulle hamna där, men när det här skedde så började jag också tänka i de banorna att den här framtiden vill inte jag ha med henne. Då kommer jag också behöva gå samma väg.
Hur många dagar pågår det här?
3 dagar. Och sista dagen så jag behöver ju liksom gå till skolan. Och jag säger till mina föräldrar, ni måste hjälpa mig, jag måste till skolan och hon kan inte vara kvar. Och de säger till mig, ja, du måste ta bort henne, hon kan inte vara kvar här, men det är du som måste göra det här. Och jag försöker verkligen på alla möjliga sätt förklara för henne att det blir som du vill. Det ska bli vi två, vi ska ha den här framtiden, du ska få de här ringarna, du ska bo här, du ska bli en del av allt det här och jag lovar det, men jag måste få chans att ordna upp saker här, så du måste resa hem.
Och jag tänker också så här, innan hon går, men de här 3 dagarna, lördag, söndag, måndag.
Jag försöker bara säga emot så lite som möjligt och följa henne hela tiden. Och jag är ju så, jag har ju sån sömnbrist för att jag har ju sovit så lite. Och jag har ju, som sagt, jag förlorade ju begrepp om tid och dag. Och när hon har liksom lämnat så, alltså jag är ju också helt blåslagen och liksom blodig på armar och knän och lakan är blodiga och liksom och jag vet inte riktigt hur allt har hänt, men att jag liksom, vad ska jag göra med allt det här?
Ser dina föräldrar det här? Kommer de in och se vad som faktiskt har hänt när ni har lämnat här sen?
Nej, de går inte in på mitt rum. De frågar inte mig vad som har hänt. De beskyller mig bara för att det har hänt. Hur kunde du ta hit en sån person? Hur kunde ni bete er så här hänsynslöst? Eller liksom, hur kunde ni vara så högljudda. Det finns andra i det här huset. Ni visar ingen hänsyn. Och att jag fick ju bara det liksom tillbaka. Inget, vad hände? Hur mår du? Vad hände egentligen? Berätta. Inget sånt. Direkt hon åkte så jag blockade ju hennes nummer på telefonen. Jag blockade alla sätt för henne att ta kontakt med mig genom e-post eller sms. Jag bytte också e-postadress. Jag bytte mobiltelefonnummer. Och sen hade jag ett halvår efter den här händelsen där jag utvecklade ätstörningar. Alltså med en gång från att hon lämnade så fick jag så grava ätstörningar att jag åt. Jag kunde bara äta kallt och flytande i ett halvår. Första halvåret kunde jag bara äta liksom yoghurt, filmjölk, den typen av. Jag mådde liksom illa och kunde kräkas bara av lukten av varm mat. Och åt liksom var tredje dag. Så att jag hade ju blodsockerfall flera gånger om dagen. Och mådde liksom, mina symptom var som hos en missbrukare som ska gå på rehab och försöka få ut alla gifter ur kroppen. Man ligger och det känns som att man bara, jag vet inte, jag var ju bara lämnad åt mitt eget öde. Om jag inte var i skolan så låg jag bara hemma på rummet och tiden bara gick och jag bara låg eller satt där.
Precis när du kommer hem, när du har lämnat av henne vid tåget och du blockar allting och fixar ny e-postadress, som du sa. Den här första, ja, den, hur fortsätter just den dagen och vad gör du med allting i ditt rum, det här blodiga och alltså.
Jag åker ju direkt till skolan efter jag har lämnat av henne. Den dagen är ju väldigt, det känns ju väldigt overkligt. Jag mår ju dåligt, men jag försöker liksom tänka nästan att wow, vilken upplevelse jag har fått vara med om. Det här är någonting som inte många får vara med om. För att inte liksom bryta ihop och tänka att okej, det här var någonting utöver det vanliga. Det här får jag väl lära mig av. Kanske till och med ska man tänka som kille att det här var någonting häftigt, eller det här drömmer killar om, att bli utnyttjade av en äldre kvinna. Det ska jag ta vara på, eller liksom, är det så jag ska tänka? Jag försökte verkligen göra, vända det till någonting positivt av någon konstig anledning. Bara för att inte tänka hur illa det var. Och efter dagen var slut så jag kom ju hem och jag städade undan så gott jag kunde och lappade ihop mig själv liksom. Och sen fortsatte som om inget hade hänt. Men mina föräldrar visste ju och förstod att något jobbigt hade hänt. Men mina ätstörningar och all den problematiken, istället för att säga men gud, vi måste ju söka hjälp, så var det bara att men det här är typiskt tonårsbeteende. Du kan inte sluta äta, du måste ju äta. Så om du inte äter så gör vi si, eller så gör vi så, eller så. Det var ju bara liksom att man fick skäll eller att det kom hot, eller det var ju, man kände sig inte älskad om händertagen, så all tillit försvann ju liksom. Och jag kände ju att ja okej, det här är beviset på att jag måste klara mig själv. Ingen kommer ta hand om mig. Ingen kommer stå där och hjälpa mig när någonting händer. Jag måste fixa allt själv. Så varför ska jag vara kvar här? Jag måste skapa en framtid där jag, om jag nu vill ha en framtid, så måste jag skapa den själv. Helt själv. Och då jobbade jag för att hitta en anledning att flytta långt bort och göra något helt nytt.
Går du klart skolan?
Jag går klart skolan, men mina betyg blev ju sämre, såklart. Stor skillnad från tidigare. Och lärarna undrade också varför går det så dåligt. Men det var ingen som direkt frågade. Det var ju mer att, ja, men så här tonåringar gör. Att man blir lat, man pluggar inte eller så och så. Det var ju ingen som riktigt undrade ifall något hade hänt. Och om de nu skulle fråga, har något hänt? Jag kunde inte säga vad som hade hänt. Antingen så skulle ingen tro mig, eller så skulle jag bara få skäll igen. Det var ju så mina referensramar såg ut till vuxna.
Men fanns det kurator, eller fick du någon information om här kan du prata med någon?
Det fanns väl en kurator, men jag hade ingen erfarenhet eller kunskap om någonting sånt här. Mina föräldrar hade inte, jag kände ingen som hade varit med om något liknande. Jag visste inte vart man skulle vända sig. Alltså på den här tiden, ingen pratade om sånt. Det var pinsamma saker. Och att gå i terapi eller få någon typ av liksom hjälp på psykiatri eller så, det var liksom flummigt, det var hokus pokus, det var inte det var liksom inte någon gedigen vetenskap. Och för att jag kommer inte från en släkt av människor som pratade om sånt, eller som jag blev inte introducerad för någonting. Jag fick liksom inte förutsättningarna att söka den hjälpen själv.
Och du sa tidigare, det här var en äldre kvinna. Och hon försvinner och du vet aldrig mer vad som... Försökte hon få nå dig på något sätt där du misstänker kanske att det var hon?
Ja, alltså jag fick ju sms och folk som ringde från nummer som jag antog var hon. Men att jag inte svarade, och till slut så det slutade ju också till slut, men jag levde ju i liksom daglig skräck att hon skulle få för sig att åka, hon visste vart jag bodde, hon kunde åka tillbaka och knacka på och fortsatt med det hon påbörjat. Så att den skräcken levde jag i under liksom kommande året.
Hur pass mycket äldre var hon?
Hon påstod att hon bara var 3 år äldre, men hon skulle kunna vara 10 år äldre. Det var svårt att avgöra. I mina ögon så kändes hon så mycket äldre, för att hon var så dominant och hon verkade så världsvan. Och jag försökte ju långt senare hitta henne igen för att om jag ska anmäla det här hos polisen, vilket jag inte gjorde, om jag ska polisanmäla det här så måste jag ha någonting att polisanmäla. Hennes namn hittade inte någonstans, hennes uppgifter hittade inte någonstans, allt verkade ju vara fabricerat.
För det här när ni pratade i telefonen och skickade sms, då fanns det ändå ett nummer?
Ja, då fanns det ett nummer.
Och det numret kunde du inte på något sätt, det gick inte att lokalisera eller?
Jag kunde inte hitta något nummer, jag kunde inte hitta e-postadressen. Jag sökte liksom på hennes namn runt där hon bodde, men inte ens hennes namn fanns i hela landet. Jag försökte verkligen liksom hitta, men det fanns inga bevis på att någon sån person har funnits.
Men det här hände ju för ungefär då 20-25 år sedan. Och det är en lång tid som har gått sedan dess. Men när är det du på riktigt har börjat bearbeta det här? För du flyttar ju hemifrån sen.
Jag flyttade hemifrån så fort jag var... Jag försökte ju hitta utbildningar som passade mig, men som också krävde att jag flyttade. Och kämpade hårt för att komma in på dem, flyttade. Och sen har jag ju liksom hållit det inom mig. Jag har ju liksom tryckt ner allting. Min bearbetning var ju att antingen trycka ner det eller att tänka på det som någonting positivt. Men det har ju verkligen saboterat så mycket. Visst, jag har lyckats slutföra utbildningar och liksom jobba, men det har ju påverkat allting med sjukskrivningar, med utredningar, behandlingar. Och det var ju inte förrän några år sedan som jag började utredas och påbörjade behandling. När jag då fick reda på vad jag hade för diagnos, som jag var feldiagnostiserad i många år.
Och när du berättar om det här och börjar bearbeta det här, de som du har berättat för, vad säger de om det här som du har varit med om?
De säger ju att de bekräftar ju att det är ett trauma, det är en traumatisk händelse. Det är hemskt, det är inte ditt fel. Du ska inte känna skuld eller dåligt samvete. Och det förstår jag ju. Det ska jag inte göra. Men det är ju en sorg att de jag egentligen skulle vilja ha det samtalet med, som säger att att det inte är ditt fel eller att vi skulle ha hjälpt dig. Det är ju mina föräldrar. Men det samtalet kommer jag ju aldrig ha. Och jag har ju tänkt länge, ska jag ha det samtalet med dem? Ska jag konfrontera dem med den liksom 100-procentiga hela liksom sanningen det här var ju det som hände, så här mådde jag då, så här blev jag påverkad av det, ni gjorde ingenting, varför är det värt att ha det och riskera en annan relation med mina föräldrar än den som är, eller ska jag låta det vara som det är? Det är ju redan infekterat, men det kan ju göra det värre. Och det är någonting som jag kämpar med att, ja, jag vet fortfarande inte.
Vad har du fått för hjälp och råd i terapin och i de här behandlingarna?
Jag har ju fått jobba mycket med att utsätta mig för särskilda minnesbilder. Att gå tillbaka och fokusera på särskilda liksom minnesbilder och jobba med olika tekniker för att tvinga fram känslor, för att jag har liksom vant att stänga av, så att när jag kan prata liksom sakligt om det innebär att jag liksom stänger av känslorna för att inte hamna i affekt eller någonting. Men terapin går ut på att jag ska kunna vara i det samtidigt som jag har känslorna med mig. Så det är någonting som vi har jobbat mycket med.
Vad skulle du vilja säga till dem som lyssnar på ditt avsnitt? Jag vet att när vi pratades vid innan den här inspelningen så kände du en viss men tvekan kring att dela med dig av det här. Kan du berätta om dels det, men också varför du ändå valde att göra det och vad du hoppas kunna hjälpa andra med?
Ja, jag kände mig lite tveksam eftersom jag min självkänsla och har ju såklart tagit stor skada. Och jag har ju lärt att värdera mig själv ganska lågt. Så att jag har aldrig tänkt att, jag är också uppfostrad att inte tyck inte för högt om dig själv, eller tänk inte för mycket om dig själv. Du ska inte jantelag, du ska inte tro att du är bättre än någon annan, eller så att jag har ju tänkt att ja, den här historien, det finns ju så många andra som har varit med om så mycket värre saker, tänker jag, att även min grej var nog inte så hemsk. Och då tänker jag, ja, varför ska jag prata om det här? Det kanske inte är rätt forum. Det kanske är på en sån låg nivå att det inte förtjänar att ha en publik. Men sen den andra rösten inom mig säger ju att, ja, men om du kan få andra som är med om samma sak att inte gå den vägen du gick, utan att ta hjälp direkt. Alltså våga ta hjälp direkt. Eller till och med, kan du undvika att situationen händer? Kan du få förutsättningar av din omgivning och din familj att vara så pass stark att du kan säga ifrån när det händer? Och själv förvisa den här personen från din närhet. Jättebra, jag kunde inte det. Och jag hade inte styrkan att be om hjälp heller. Jag hade knappt förståelsen om att jag hade råkat ut för någonting som behövde hjälp. Så det, jag hoppas att jag kan hjälpa någon att våga säga något.
Och avsnittet som du lyssnat på är anonymt. Gästen heter något annat i verkligheten och även namn och platser är utbytta. Likaså rösten är förvriden. Följ också gärna Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka ett DM på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av